Det här är Entreprenörskapspodden, en podcast producerad av elever på Entreprenörsskolan på Uppsala universitet. I den här poddserien intervjuar vi entreprenörer med målet att skapa en brygga mellan teori och praktik inom teknikbaserat entreprenörskap. Välkommen till ett nytt avsnitt av Entreprenörskapspodden. I det här avsnittet får ni höra mig, Elisabeth, som intervjuar. Och som gäst har jag bjudit in entreprenören Björn Lind. Björn har blivit utnämnd till en av Uppsalas mest älskade entreprenörer. Han är multientreprenör och har erfarenhet från att starta egna företag i olika industrier. Såsom cleantech, foodtech, material och avancerad matematik. Dessutom har han startat och bedriver strategikonsultbolaget Lindea. Som specialiserar sig på att hjälpa kunder med sina teknikbaserade affärsidéer. Sedan 2014 driver han även Lindea Holding som ett investeringsbolag som specialiserar sig på food- och cleantech-företag som är i pre-seed eller seed-stadiet, det vill säga bolag i tidig fas. Välkommen hit Björn!
Tack så mycket!
Vad roligt att ha dig här!
Tack, tack!
Ja, men så idag då ska vi prata om tre olika teman. Som de är den entreprenöriella processen, det kausala och effektuella entreprenörskapet och finansiering. Men jag tänker att vi börjar med att lära känna dig lite bättre. Så vi börjar med, hur mår du då?
Ja men bra. Jag tycker det är alltid trevligt att reflektera över sin egen vardag.
Ja men precis, vad kul. Ja. Ja, så hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig just nu?
Ja, men jag sitter i Green Innovation Park på SLU då och driver det här bolaget Lindea Holding som är mitt eget privata investeringsbolag där vi även ger konsulttjänster. Och det är mycket fokus på cleantech och foodtech och kanske mest foodtech just nu då. Så man ser, jag har 11 aktiva investeringar men 3 bolag som jag jobbar med aktivt precis just nu då. Och det är Nitrocap som håller på med fossilfritt konstgödsel, det är Optima Planta som gör odlingsboxar för vertikal odling för kryddor och grönsaker. Och sen så är det Foodnest som är ett socialt nätverk för recept. Så det jag hjälper till med det är ju ofta att skriva affärsplan och den använder man ju ofta för finansiering då. Om det är privata finansiärer eller statliga så behöver man en affärsplan. Och sen är det ju så att det är mycket finansiering men det är också branding av bolaget i tidig fas då.
Mm, vad spännande. Ja, men jag tänkte fråga också, vad är det någonting som inte många vet om dig?
Ja, det är en bra fråga. Men, ja, det är väl ganska mycket som många inte vet om mig. Men jag tänkte en sak kan ju vara att jag var ju strategikonsult på Accenture för snart 15 år sedan och jag valde ju bort den karriären och en ganska hög lön för entreprenörskap och det som hände då var ju att jag jobbade ju kanske 5 år utan egentligen regelbunden inkomst och under den här perioden så jag införde ju såna här regler för mig själv då att jag inte fick handla mat som kostade mer än 50 kronor kilo och att jag gick istället för att åka buss och jag köpte inga nya kläder under den här perioden. Så att,
ja men vad spännande. Ja, det är nog många som inte ser den delen av entreprenörskapet kanske. Den här tidiga delen tänker jag. Ja, jag tänkte fortsätta lite med liksom vad som inspirerar och driver dig i ditt entreprenörskap.
Ja, jag skulle säga så här att det är paradigmskiftesidéer.
Okej. Okay.
Alltså affärsidéer som förändrar världen. Ja. Det går jag igång på riktigt. Men sen också att få vara kreativ. Om man tittar på vad mina intressen är så är det ju att komponera musik. Och jag älskar att måla med mina barn. och hitta på nya maträtter. Och så kreativitet. Och det kommer ju in väldigt mycket i jobbet i det här skriva affärsplan att komma på olika saker. Och jag har en byrålåda full med egna affärsidéer. Men ja, jag jobbar inte så mycket just med dem. Utan har ju mer förstått att andra som kanske har forskat länge och har någonting verkligen att komma med. att jag gör mer skillnad där.
Okej, okay. Ja, men vad spännande. Men då tänker jag att vi börjar med den här första delen som är den entreprenöriella processen. Och den entreprenöriella processen är ju ett mycket omtalat forskningsämne. Och den innefattar vad entreprenörer faktiskt gör och den ser entreprenörskap som ett ständigt skapande utan ett definitivt slut, till skillnad från ett projekt till exempel. Och forskare har ju försökt att identifiera aspekter som är distinkta och generella för den entreprenöriella processen. Så då tänker jag dig som praktiker. Om du jämför med dina tidigare roller som inom affärsutveckling, som till exempel det som du berättade om, managementkonsult. Hur skiljer sig den processen och arbetsuppgifterna åt jämfört med det här teknikbaserade entreprenörskapet?
Ja, jag skulle vilja säga som att entreprenörskap, det är ju en liten livshållning. Man ser problem i samhället eller kanske hål i marknaden och försöker man hitta en lösning på det, men framförallt så organiserar man lösningen och ser till att den blir av. Det är entreprenörskap för mig, det är kärnan. Och för att vara entreprenör då så tror jag att det krävs att man är väldigt bra på visioner, måla upp visioner men också sälja in de här visionerna. Men också att man har ett starkt driv att få saker att hända och få med sig folk. Och om man jämför då med, du nämnde management, affärsutveckling då, så management, om man är managementkonsult, då är man ju konsult för management, det vill säga ledare. Och management betyder ju ledarskap då. Så, och det handlar ju mer om att få en grupp människor att få bästa möjliga utväxling. Det är ledarskap för mig. Så det är ju såklart en del då att man kanske blir ledare i sitt entreprenöriella bolag. Men det är en del. Man måste inte vara chefen, utan man kan vara den här liksom visionären som får igång allting. Sen kan någon annan leda, lite som Steve Jobs eller så. Affärsutveckling, det handlar ju om att man har kanske en affär eller att man har en stark idé om en affär. Och frågeställningen är väl hur den kan utvecklas. Hur kan den bli mer lönsam? Hur kan vi sälja mer? Hur kan vi tjäna mer pengar? Och allting kring det då. Och det är klart att management consulting handlar ju mycket om affärsutveckling. Men inte bara, det kan ju vara organisationsutveckling eller andra delar också.
Precis. Du pratade ju lite då också om det här med att man måste organisera kring en idé och faktiskt få den till att bli någonting i den här entreprenöriella processen. Om vi tänker då på, finns det fler praktiska steg som du gör i alla dina teknikbaserade entreprenöriella processer? Är det någonting som alltid förekommer, tänker jag?
Du tänker vad som är speciellt i de här teknikbaserade?
Precis.
Ja, om man ser en, som jag förstår teknikbaserat entreprenörskap, då är det ju så att säga tekniken som är det unika. Så om du säger att du har ett hörlursföretag, det är ju någon mening teknik, men du kanske säljer på att det är fin design, då är inte det teknikbaserat entreprenörskap, bara så att vi förstår definitionen. Och då blir ju det som blir speciellt då är ju förstås att få den här tekniska edgen, och den kan man ju skydda då med IP, framförallt patent. Eller så kan man hålla det hemligt, som Sandvik som bygger in sina produktionslinjer i hemliga rum. Det är också en möjlighet. Så att det är ju en väldigt stor del av att teknikbaserad affärsutveckling. Då. Sen så tror jag att den här boken som jag läste på entreprenörsskolan som heter Crossing the Chasm och liksom hur teknikadaption går till och vad det finns för strategi, den är väldigt användbar, tycker jag. Ett litet knep man kan tänka sig inom teknikbaserad affärsutveckling, det är ju kring PR och marknadsföring, för att det gjordes en undersökning om vad journalister i Sverige idag helst skriver om. Och det de helst skriver om, det är sådana här nya uppfinningar som dels förändrar världen kanske på något sätt, men framförallt så ska de ha en historia om hur den här uppfinningen, vi glömde det över natten och så hände det någonting. Så att det är ju ett sätt man kan jobba också då. Sen så tror jag att liksom utvecklingskostnader för inom teknikbaserade bolag, den är ju mycket större än de flesta andra bolag. Så att liksom i budgetprocesser och vad man lägger tid på så blir det en ganska stor skillnad också.
Det är någonting vi kommer komma tillbaka till lite senare, så det är väldigt spännande att du tar upp det. Men jag tänker att vi fortsätter lite med det här, det processuella perspektivet som på entreprenörskap. Och det processuella perspektivet ser entreprenörskap som ett ständigt skapande och fokuserar på entreprenörskap som ett becoming, alltså något som växer fram med tiden. Jag tänker, om du ser till ditt entreprenörskap och vad du gör och hur du gör det, har det ändrats med tiden skulle du säga, och har det växt fram på något sätt?
Jo, men självklart har det varit så. Alltså, om man tänker sig att jag hade gått en utbildning för att bygga hus och sen ska jag bygga mitt första hus när jag är 25 år, då har jag kanske en teoretisk utbildning, men det, ja, det tar ändå ett visst tag att förstå hur jag ska bygga det här. Och nästa gång jag bygger ett hus så har jag lärt mig en del gånger från första gången, och tionde gången man bygger ett hus så börjar man bli ganska slipad. Och lite så är det med entreprenörskap också. Så att det går ju mycket snabbare idag om man har slipat sina processer. Och det, så är det väl inom alla, vad man än väljer för yrkesbana. Men sen så om man ska titta på vad är nyckelförändringarna. Och då för mig så tror jag storytelling. Att jag har lärt mig det här med att narrativet kring en idé. Både om mig själv, men framförallt om de här bolagen. Med liksom problemet, lösningen, skyddet, marknaden, teamet. Och få till det snabbt och snabbt förstå vad det är som intresserar andra människor. Det har verkligen utvecklats. Då. Mm. Sen är det förstås kontaktnätet, är ju något helt annat idag än vad det var för 25 år sedan. Och sen kanske det här med att man blir ganska snabb på att okej, då har vi den här situationen, då gör vi det här. Och så gör man det bara snabbt istället för att springa runt i cirklar.
Precis, och vad spännande. Jag tänker, du pratar lite där om det här kontaktnätet. Så jag tänkte ta det till lite där som, du har ju varit aktiv som entreprenör i över 20 år. Och sen, om vi ser entreprenörskap som något processuellt som växer fram, så det är ju baserat på aktiviteter. Och kan du då som utövare se skillnader inom det entreprenöriella landskapet? Liksom hur det har ändrats och hur det har utövats, till exempel inom ditt kontaktnät?
Det är jätteskillnad från när jag startade mitt första bolag då 1998. Då var jag kanske den enda Uppsala studenten, eller kanske fanns någon till, som ens tänkte på att starta bolag. Och liksom synen från samhället och liksom den respekt man får som startup mot industrin. För 20 år sedan så var det där, men du är nybörjare. Men nu så är det, det är startups det händer. Det är där innovationen sker. Så det är en helt annan approach då. Och sen förstås kapital. Det finns ju hur mycket mer kapital som helst. Och sen så tror jag också att entreprenörer har ju lite höjts upp som hjältarna i vårt samhälle under den här perioden. Så att det är ganska lätt att bygga varumärken för de här bolagen och för de här entreprenörerna. Mm. Om man ser på processmässigt så är det är möjligt att testa hypoteser på ett helt annat sätt. Sen är det ju förstås en massa digitala tjänster, som att för 20 år sedan då satt jag en halv dag i månaden och klistrade kvitton i min bokföring. Men idag så har jag en app som bara klick och så går allting in automatiskt och bokför sig själv.
Mm. Så jag tänkte, nu går det här lite ifrån kanske det processuella perspektivet, men jag tyckte det var väldigt intressant att du pratade om narrativa element och hur man pratar om entreprenörskap idag. Liksom, tycker du att det finns en märkbar skillnad där?
Absolut, och kanske framförallt i Uppsala, som när jag växte upp i Uppsala så var ju det någon slags grundforskningsmäcka där kommersialisering var nästan ett svärord. Och industrin var också något så här konstigt långt bort som man inte ville ha kontakt med. Men idag så vill ju hälften av alla studenter bli entreprenörer. Och det, forskarna börjar tänka i liksom, hur kan det här göra nytta för samhället? Hur ska vi få ut det här på marknaden? Mm. Inte alla kanske, men många.
Så du skulle ändå säga att det här narrativa elementet som har ändrats har liksom kanske möjliggjort på ett sätt det entreprenörskap du har idag, att du får fler möjligheter som entreprenör?
Absolut, ekosystemet har utvecklats och jag är ju en del av det här ekosystemet.
Mm. Ja. Ja, spännande. Ja, men vi kommer tillbaka lite till det där sen. Precis, jag tänkte att vi ska fortsätta lite om den entreprenöriella processen. Och då finns det ett antal koncept och ramverk som forskare har identifierat som är just fundamentala till den entreprenöriella processen. Det här är koncepten är till exempel etablering och användning av sociala nätverk, konceptet av en möjlighet, entreprenörers kognitiva processer och rutiner och sedan miljömässiga och kontextuella faktorer. Så å ena sidan är flera av de här koncepten kopplat till dig som individ eller en grupp och vad ni gör. Och på andra sidan är det beror på temporalitet, omgivning och kontext. Om vi tänker då på temporaliteten, hur viktig har tajmingen varit i de startups som du har varit med i? Har du liksom valt någon gång att inte fortsätta med det på grund av att tajmingen inte var rätt?
Ja, nej men det är självklart att tajmingen och teknikmognaden, framförallt vad gäller tajmingen, är eller kanske om marknaden är mogen för att ta emot en teknik, den är ju jätteviktig. Och ett exempel där vi gav upp, det var ett bolag 2009-2011 som jag var engagerad i som hette In Vitro Meat Consortium som gjorde cellbaserat kött. Och det kunde man göra redan då, det var ingen liksom det var en dyr teknik men det var inte så svår teknik. Det hade funnits inom medicinen att liksom göra kött utan värdeorganismer det hade varit möjligt att göra kroppsdelar inom medicinen redan 10 år då. Så att göra kött utan värdeorganismer var inte så svårt tekniskt. Men marknaden var inte mogen och investerarna bara skakade på huvudet. Trots att det liksom, vi hade så många bra argument för att det här kommer göra världen bättre och att det här kommer sälja. Sen har ju det liksom 10 år senare nu så har ju de här bolagen, det finns 200 bolag som har tagit in flera av dem har tagit in miljarder dollar i riskkapital och det finns lanserat i Singapore. Men vi gav ju upp för att det var för dålig tajming då.
Vad spännande att se liksom hur viktigt ändå tajmingen har varit för dig. Mm. För att summera så kan vi då säga att det finns saker som är distinkta och generella med den entreprenöriella processen skilt från till exempel management. Jag tänker att vi går vidare till det nästa avsnittet som där vi kommer prata lite om det här kausala och effektuella entreprenörskapet. Och då på entreprenörskapsskolan så har ju vi diskuterat kausalt och effektuellt tillvägagångssätt. Och de här traditionella kausala modellerna för det entreprenöriella handlingssättet börjar ju då med identifieringen av ett marknadsbehov av en produkt eller en tjänst där man sen tydligt formulerar mål och sen därefter så väljer man medlen för att uppnå målet. Och det här alternativet då, effektuella tillvägagångssättet, det ser till våra tillgångar och vilka tillvägagångssätt som är möjliga baserat på vem du är och vad du kan och ditt kontaktnät. Och du Björn, du hade ju tidigt matematikintresse och ditt första startup var ju just inom handledning inom matematik, individuell kunskapsutveckling, som var först i Sverige inom privatlektioner som idag är en industri som är värd miljarder. Men och sedan studerade du molekylär bioteknik och flera av de startup du har varit med i är ju just inom den branschen. Men på papper så kan jag se likheter med både den kausala och den effektuella processen. Men hur såg ditt entreprenöriella tillvägagångssätt? Hade du något tillvägagångssätt och följde du en mer kausal eller effektuell process tror du?
Ja, men det är en bra fråga. Jag tror att det behöver vara en balans. Det behöver vara lite av varje. Och jag tror att jag jobbar kanske lite mer effektuellt. Och om man tittar över tid så har ju det blivit betydligt mer accepterat att jobba på det sättet. Och till exempel då så finansiärer liksom tycker att det är okej. Tidigare så ställde man upp väldigt tydliga milstenar och om du uppfyller det här får du mer pengar. nu är det mer så här, ja men vi får se åt vilket håll det går och vi får se vilka möjligheter vi får.
Mm.
Så att det är ju så. Sen själva finansieringsprocessen är ju ganska kausal då. Men det är ju en process i bolaget. Då.
Precis, ja, vi kommer komma tillbaka till det där, väldigt spännande. Men jag tänker om du har du stött på något problem med just det här kausala, att tydligt definiera vilka mål som ska uppnås i ett startup. Finns det något problem med att göra det?
Ja, alltså verkligheten ändras ju på 3 månader. Framförallt därför att du får så mycket ny information. Och kanske nya kunder och nya möjligheter dyker upp. Så att sätta en plan blir ju liksom, ja, vad var det Eisenhower sa? Plans are nothing, planning is everything.
Ja, precis.
Ja, men lite så är det ju. Och det som kanske är svårt med det är ju och när man börjar bli några stycken i teamet. Är man ett litet team så hänger alla med i det där. Men är man många så liksom, jaha, men vi skulle ju springa åt det här hållet. Nej, men det har vi redan ändrat. Och så, det är svårt med kommunikationen där när det hela tiden ändrar riktning.
Effectuation kan ju vara svårare i teknikbaserat entreprenörskap eftersom att det ofta kräver stora investeringar från början. Till exempel så kan ju investerare kräva att vissa mål uppfylls och formen vad företaget blir. Det kan ju göra svårare för ett startup att växa fram. Om du jämför med ditt första startup som inte var teknikbaserat med de teknikbaserade startups du arbetar med idag, är det svårare med den här effektuella processen? Är det svårt för dig att växa fram?
Mm, ja, alltså jag tror att det måste nog alltid vara en balans mellan den här flexibiliteten för möjligheter och att man inte springer på allt. Det är ju jätteviktigt. Och jag skulle vilja säga så här, entreprenörer generellt, de tenderar att springa på allt. Så det gäller att hålla emot där och hålla viss fokus och göra lite mer. Och det kan vara min roll också, att försöka få det lite mer effektuellt. Då. Om vi tittar över tid så har ju finansiärerna, som jag berättade tidigare, blivit mycket mer förstående för att det är så här den entreprenöriella processen ser ut. Och det skulle jag säga även inom liksom teknikbaserat entreprenörskap. Så att för 10 år sedan, eller definitivt för 20 eller 15 år sedan, så var det ett stort problem, men kanske lite mindre idag.
Okej, okay. Ja, men spännande. Hur skulle du säga liksom att du arbetar effektuellt när man ändå kanske har en kausal tidsplan? Finns det något du gör dagligen, det här med till exempel att se vad kan jag göra idag?
Ja, det finns väl, jag vet inte om jag har några rutiner, men däremot så är det ju så att när man träffar en investerare eller bara att man gör en marknadsanalys och får in ny information, eller man träffar en kund, det dyker ju hela tiden upp möjligheter, och att man då sätter sig efter mötet och liksom prioriterar, eller ganska regelbundet, och prioriterar vad är det vi ska fokusera på nu. Nu har det hänt någonting, nu har det kommit upp den här möjligheten. Är den värd att prioritera? Och att ha ett bra system för det är nog väldigt viktigt. Tror jag.
Precis, att kunna tänka om varje dag lite grann, att se vad som finns.
Ja, eller att ha ett bra system för att prioritera vad är det jag ska springa på.
Precis, ja. Jag tänker att det här effektuella tillvägagångssättet, det ser ju till våra tillgångar och vilka tillvägagångssätt som är möjliga baserat på vem du är och sen vad du kan och ditt kontaktnät. Skulle du säga att dina tillgångar och möjliga tillvägagångssätt som entreprenör har ändrats med tiden? Alltså, finns det saker du kan göra nu som du inte kunde göra förr?
Ja, men självklart. Ja, men det stämmer ju att de här sakerna är ju väldigt viktiga. Jag tror att jag hade kanske mest problem med vem jag var. Och liksom min egen identitet och min story om mig själv. Och jag hade en mentor för snart 10 år sedan där vi pratade väldigt mycket om det där. Och jag liksom mejslade fram min story och liksom jag förstod vikten av hur viktigt det var. Och det var som, när jag fick till det så var det som natt och dag. Så det är väl en skillnad i alla fall, men det finns säkert fler.
Så det här att vem du är har ändå hjälpt ditt entreprenörskap när du hittade det mer?
Ja, min identitet och min story om mig själv. Så precis, vem jag är. Mm. Sen är det ju såklart att liksom, mina egenskaper och vad jag kan och mitt kontaktnät har ju förstås också förändrats. Men det var ett exempel på där jag verkligen har sett hur det har förändrats i stunden.
Mm. Ja, vad spännande. För att summera så kan vi då problematisera antagandet av entreprenörskap som en kausal utvecklingsprocess. Det finns ofta en kombination av ett effektuellt och ett kausalt tillvägagångssätt. Jag tänker att vi går över till det här tredje temat som handlar om finansiering. Och teknikbaserad innovation medför ju både stor risk och ekonomisk kostnad. Och därför kan ju innovationssystemet som ett nätverk som för samman olika aktörer för att producera, utveckla och sprida ny kunskap vara väldigt viktigt. Hur viktigt har innovationssystemet varit för dig som enskild entreprenör både och för de startups som du har varit delaktig i?
Nej, men jätteviktigt. Man är ju en del av ett ekosystem och man tillför någonting till det. Och utan ekosystemet så går det inte att liksom bedriva ett liksom entreprenörskap skulle jag säga. Och Uppsala har ju ett väldigt bra ekosystem. Men det jag upptäckte då det är ju att den kanske felande länken det är ju lite den kompetensen som jag har då. Att kunna prata med forskare och förstå tekniken och sen formulera det där i en visionär plan och sätta affärsmodell och kunna förklara det för finansiärer som kanske oftare har en ekonomi bakgrund och ser mer på marknadsbehov och så vidare. Så att det var väl en strategi från min sida att försöka, jag flyttade ju till Stockholm och sen flyttade jag tillbaka hela mitt bolag här och för mer än 10 år sedan. Att en strategi var väl att jag skulle försöka bli den stora fisken i den lilla dammen för att jag har liksom den här kompetensen att försöka uppfylla den felande länken då.
Mm. Ja, men vad spännande, det finns ju också mycket som pratar om det här kring att det startas som hubs där entreprenörskap blir väldigt stort som Silicon Valley till exempel och så. Men jag tänker, i litteraturen så finns det metastudier som, kring innovationssystem som visar på att det finns ett stort fokus på nyckelfigurer såsom stora företag som leder det här ekosystemet fram och att mindre aktörer såsom entreprenörer måste arbeta inom den vision och struktur och de mål som de här nyckelfigurerna har formulerat. Om du reflekterar över din egen erfarenhet, har du upplevt det här i det här innovationssystemet?
Jag tycker att Uppsala har ju inte så något stort företag eller liksom stark kontakt eller beroendeställning av ett stort företag. Så att vi kanske är lite befriade från det här på gott och ont. För ett stort företag ger ju också mycket möjligheter, tänker jag. Men det kanske inte är så styrt på det sättet. Och jag tycker inte att de kanske UIC som är en väldigt stor aktör i ekosystemet här. Jag tycker inte de är väldigt flexibla vad gäller mål. De sätter inte liksom sina egna mål för entreprenören på något sätt. Sen kan jag ju ge ett exempel då där jag varit i den här inkubatorn Synnerlip i Västerås med ett bolag som hade då en idé som ABB var väldigt intresserad av och det var en bra match. Och där kunde jag ju se att där var det ju ABB som verkligen formade målen och det var ju liksom uttalat att de bolag som finns här, de ska ha någonting att bidra med för ABB.
Mm.
Så att det, jag ser skillnaden.
Mm, så där kan man ändå se den här kopplingen till den här metastudierna.
Precis, men det fanns ju mycket möjligheter att göra affärer med ABB förstås då, om man var rätt mitt i prick.
Precis, men det var ändå de som kanske axlade rollen som ledare i innovationssystemet. Ja. Jag tänker att vi fortsätter med finansiering. Och du har ju gedigen erfarenhet inom just finansiering genom att samla in sammanlagt 140 miljoner kronor i riskkapital. Och litteraturen kring entreprenöriella narrativ har visat att berättande, som vi har pratat lite om tidigare, har en betydande roll i säkrandet av riskkapital. När det kommer till teknikbaserat entreprenörskap kan tekniken vara speciellt svår för just investerare att förstå. Om vi då analyserar lite det här entreprenöriella pratet med hjälp av narrativ och retorik, så kan vi då skapa en verklighet med hjälp av språket. Hur använder du några berättande eller narrativa element för just att sälja in och få investerare att förstå en teknikbaserad idé?
Och om vi då pratar om liksom din fråga här, hur jag använder mig, så jag kan ju ge några exempel. Och en klassiker då i att hur jag ska pitcha in en idé, det är ju att först berättar man om problemet och sen berättar man om hur stort det här problemet är. Och sen säger man, men vi har lösningen. Det är ju en sån här klassiker. En annan är ju liksom KISS-regeln, keep it simple, stupid. Och jag brukar träna på min 8-åring att förklara vad jag håller på med. Det är en väldigt bra övning. Nej, men man får inte krångla till det, utan man ska hålla det så enkelt som möjligt verkligen. Och det är inte alltid lätt när det är komplicerad teknik.
Mm. Och jag tänkte på det, för du använde liknelser när du pratade tidigare, och det är också ett narrativt element för att göra någonting mer lättförstått. Så jag tänker att det är en bra sätt.
Absolut, och det finns ju forskning om det från Handelshögskolan. Jag har varit på föreläsning om just liknelser och vikten av det i entreprenörskap. Och sen lite som jag var inne på tidigare, det här med vad journalister vill höra, så är det ju en bra story om hur den här uppfinningen kom till. Alltså det är en sak att man löser ett fantastiskt problem, men också liksom att man får till den här berättelsen och gör bolaget spännande.
Jag tänker också, om vi pratar lite mer om det här med retorik och konversationsanalys, så kan man ju ofta också så här skifta fokus från vad en person säger till vad de väljer att inte berätta. Och som investerare, har du någonsin märkt att någon försöker kanske dölja någon viktig information om ett startup genom att skifta fokus till det positiva?
Absolut. Nej, men jag har ju suttit på båda sidor av bordet, och det är ju en klassiker. Och det är ju, om man liksom sitter på investerarsidan, så är det ju viktigt att man har en checklista med de viktigaste frågorna. Och får man inte svar liksom på första eller andra mötet, då är det i alla fall kvar där. Då har jag inte fått svar på det. Så då kan jag liksom gå dit på tredje mötet och verkligen, nu vill jag verkligen ha svar på det här. Så jag tror det är viktigt att jobba med liksom en strukturerad process på det sättet.
Mm. Ja. Om vi tänker då på att teknik baserade startups medför både stor risk och ekonomisk kostnad. Och du investerar ju och hjälper teknikbaserade företag i pre-seed och seed-stadiet. Vad är de största hindren som du hjälper till med där?
Ja, jag hjälper ju till med att skriva affärsplanen då, eller det kanske finns en grund till en affärsplan, men i alla fall att hjälpa till med storyn, liksom översätta det här teknikspråket till investerarspråk då, för att förenkla det. Och sen siffrorna, att de är rätt, för ekonomer brukar gilla och titta väldigt mycket på siffrorna och stirra sig blind på dem. Och sen, självklart så hjälper jag till med kontaktnät och att välja rätt investerare och få till den dialogen. För är man liksom ny och aldrig har startat ett bolag och så går man till en investerare, ja, men det måste vara en match. Det måste vara en intressematch, vilket man har insett efter många år. För annars så blir det ingenting. Och sen också att bygga det här varumärket kring bolaget, kanske inför en finansiering. Att man syns och hörs. Det är viktigare än vad man tror, tror jag. Mm.
Om du tänker då på dem du har hjälp, finns det någon teman i vilka resursbehov de teknikbaserade startups som du har varit med har?
Om du menar vad finansieringen ska gå till när jag söker pengar?
Eller jag tänker också på det här resursbehovet i form av personal och människor, och resursbehov i form av pengar. allt. Finns det några teman? Är det någonting som alltid man behöver när man startar ett teknikbaserat startup, tänker jag?
Ja, om jag liksom går till en finansiär och frågar vad ska ni ha pengarna till? Och man köper ju kanske då personal, det kan man köpa för pengar. Så då, det kan man ju förstås dela upp på olika sätt, men jag skulle säga att liksom produktutveckling är ju en del. Och den är ju oftast gravt överskattad av teknikerna som kanske har startat bolaget då. Att det ska utvecklas i oändlighet. Men medan det kanske räcker med att komma till liksom en färdig produkt. Ja, och inte den perfekta produkten. Och sen så är det ju affärsutveckling och liksom utveckla sin affärsmodell och sätta pris och så vidare. IP är ju en del. Produktion kan det ju vara då, om det är ett producerande bolag. Det kan ju vara en väldigt stor del. Men i ett IT-bolag så finns det ingen. Så att det är ju olika. Sälj och marknadsföring. Och det är ju ofta något som kanske underskattas. En ingenjör eller en forskare har ofta en bild av att en bra teknik säljer sig själv. Så är det ju inte. Utan det krävs ju att man är där ute och står på barrikaderna och säljer och marknadsför det här. Mm. Och sen förstås finansiering. Speciellt i tidig skede så är det ju så att management, varje gång man ska ta in pengar, det tar ju säkert 3-6 månader effektiv tid i anspråk för en vd att resa ett kapital. Så att det är bättre att ta in lite mer kapital när man väl gör det, för det kostar lika mycket tid att ta in 1 miljon som 10 miljoner. Mm. Så kanske man inte kan ta in 10 miljoner i ett väldigt tidigt skede. Men.
Precis. När vi pratar lite om det här med kapital. Finns det några risker att ta in investerare? Liksom, för företaget?
Ja, men det är klart. Jag kan berätta en historia om ett bolag som jag inte berättar namnet på. Men de hade kommit ganska långt. De hade väl fått in en bra bit över 10 miljoner. Och sen dröjde utvecklingen lite längre än vad de hade tänkt, och då var de tvungna att göra en liten brygga innan de var mogen för nästa stora investering. Och det där gick ju ganska fort, och de fick någon finansiär på kroken som gick in, och det blev en väldigt snabb affär. Och det här visade sig vara då en person som inte gick att jobba med, och som kom in och skrek på kontoret och liksom ställde till en massa oreda och allt vad det var. Så att personalen slutade. Flera stycken nyckelpersoner slutade för att det blev så dålig stämning. Och dessutom så hade ju den här investeraren då dåligt rykte bland andra investerare. Så att det blev liksom omöjligt att resa pengar när han var med. Mm. Så det var väl ett exempel. Och det var ganska länge sedan det här. Och om du frågar mig som investerare om det är liksom vad jag kan bidra med är viktigt, så det är ju jätteviktigt, det är en nyckelfråga i tidigt skede. Och jag skulle säga att alla investerare i tidigt skede måste vara med och bidra. Ingen kan liksom sitta med armarna i kors, utan man måste bidra med sin, åtminstone med sitt nätverk. Mm. Men helst med sin kompetens på ett eller annat sätt. Så det är ju jätteviktigt.
Finns det någon gång som du som investerare känner att du har valt att inte vara delaktig i ett företag för att du inte passar just det företaget?
Ja, nej, men det är ofta så att bolag som jag kan tycka är väldigt heta, de har liksom kommit förbi den fas där jag verkligen kan generera värde. Mm. Eller att de har andra som är väldigt duktiga på det som jag kan. Och då är det kanske bättre att jag väljer ett case där jag kan tillföra mer värde. Mm.
Precis. Ja. Mm. Ja, men jag tycker att det där är en perfekt tid att tacka för det här spännande poddavsnittet och ett väldigt roligt samtal med dig. För att summera är både finansiering och innovationssystemet viktigt för teknikbaserade startups. Inom finansiering av teknikbaserade idéer är det även viktigt med de narrativa elementen för att få investerare. Men det är viktigt att ha i åtanke när man tar in investering och vem man tar in som investerare.